Det var Eido Al-Fakir som höll i andakten i P1 idag. Du hörde även hans egen musik, Diaspora och Yarab. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 2.
Ekot när klockan slagit 2. I Charkiv i nordöstra Ukraina har 2 kvinnor och ett spädbarn skadats i en rysk drönarattack. Det uppger lokala myndigheter enligt TT. Ett bostadshus träffades i drönarattacken och en brand bröt ut i 2 stora byggnader. I Dalarna vill många företag växa, men 8 av 10 företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Stefan Hellgren är vd för ett bilföretag i Dalarna.
Ungefär 6 000 personer saknas i branschen i landet på en 3-årsperiod, och det är säkert ett par 100 stycken fordonstekniker som skulle behövas i branschen i Dalarna just nu, i detta nu.
Men fordonstekniker är bara ett av flera bristyrken. Företag har överlag svårt att rekrytera enligt organisationen Svenskt Näringsliv.
Hela branschen lider av en kompetensbrist.
För en långsiktig lösning så samarbetar Stefan Hellgrens bilfirma med skolorna och har varit med och jobbat för att höja kvaliteten på fordonsprogrammet på Lugnet i Falun.
Och det tror vi kan göra att vi får fler elever som kommer att bli tekniker i slutändan.
Det sa företagaren Stefan Hellgren i Dalarna, reporter Jenny-Li Körnsberg. I Karlshamn i Blekinge kommer det kommunala bostadsbolaget Kabo att börja patrullera i särskilda områden med narkotikahundar, det rapporterar P4 Blekinge. Det gör man i 6 områden i staden för att förebygga droganvändning och skapa mer trygghet enligt Kabo. Det handlar till exempel om att patrullera i trapphus, källare och sociala ytor utomhus. Island drabbades av en ny jordbävning igår tisdag med en magnitud på 5,6, det skriver Reuters. Det är efter att över 200 skalv registrerats under tisdagsmorgonen. Det var Ekot klockan 2 i studion, Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Om en halvtimme i radiokorrespondenterna Mellanöstern hör vi om den senaste tidens protester i Gaza som riktar sig mot Hamas. Först vårt granskande program Kaliber.
Vi höll en väldigt liten begravning.
I en vit kista längst fram i kyrkan ligger Anders. En 48-årig man och pappa till 4 barn. 3 av barnen sitter med mamman Jenny. Prästen pratar om barnens relation med Anders.
Vad de gjorde på fritiden och att de jobbade lite ihop och sådär. En helt underbar präst.
På en av bänkarna sitter en ung man i snaggat hår.
Han hade svarta byxor och svart skjorta.
Mannens händer som vilar i hans knä är belagda med handfängsel.
Han gråter och lutar sig framåt och vrider sig. Man ser det även om man sitter bakom.
Det är Jennys och Anders äldsta son, Robin. Det är han som har dödat Anders. Du lyssnar på Kaliber med mig, Joel Wendle.
Hör saker andra inte hör, ser saker som andra inte kan se.
En granskning i 2 delar.
Om det här hände ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt. Liksom.
Om hur Robin i psykos omhändertas och släpps.
Mycket samtal emellan oss i panik.
Del 1 om de avgörande dagarna före mordet.
Den här skarven när man börjar lämna över till kvällsskiftet och det är fullt ös, men ändå fungerar det liksom.
Klockan är strax efter 4, en lördags eftermiddag i februari 2023.
Det mesta rullar vi på, ganska mycket att göra.
Åke Englund jobbar den här dagen som skiftledare i en matbutik i centrala Borås. Det är mycket folk i den lilla butiken och ganska trångt runt kassorna.
Så upptäckte jag då den här killen ganska snabbt.
Han har varken skor eller jacka på sig, trots att det bara är någon plusgrad ute.
Han stod fel i kön, så han stod liksom mot kön. Och så kändes han stressad eller konstig. Och så backade han. Och när han backade så drog han upp. Han drog händerna efter kroppen så här. Och det säger väl inget konstigt. Men han gjorde det, så åkte hans tröja upp. Och då såg att han hade en kniv under.
Det är 19-årige Robin som står i kassakön. Utan jacka och skor, med en kniv instoppad i byxlinningen. Han är i en psykos och tror att han är förföljd. Den här gången har vanföreställningarna pågått länge, i nästan en vecka. Robin har tagit mediciner, bland annat benzodiazepiner och amfetamin. 2,5 dygn innan Robin går in i mataffären, natten till torsdagen, har hans pappa Anders ringt till sin exfru, Robins mamma Jenny.
Och berättar att han har ringt ambulans. Är så pass psykotisk och så pass dålig att han behöver liksom in på akutpsyk.
Robin har beväpnat sig med en kniv mot personer som han tror är i trapphuset och som han tror försöker komma in i lägenheten där Robin bor tillsammans med sin pappa Anders. Ambulansen kör in Robin till den psykiatriska akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Robin hör en röst i huvudet och ser skuggor som inte finns. En läkare bedömer att Robin lider av en allvarlig psykisk störning och bör vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. Robin läggs in. Några timmar senare, på torsdagsförmiddagen, ringer Jenny till sjukhuset.
Och frågar lite hur läget, om det är stabilt och hur läget är eller sådär, för jag var ju orolig att han skulle bli utsläppt fort igen då. Men då sa de det till mig, att han är inskriven på en avdelning. Man känner ändå en lättnad att liksom där har ju någon liksom koll på han och det är läkare på plats. Och det, så att det var ett lugn så. Och jag vet att jag ringde direkt hem till hans pappa och berättade liksom att han har blivit inskriven på en avdelning. Och att han kommer nog vara kvar där då ett tag.
Men bara några timmar senare på torsdags eftermiddagen ringer Anders tillbaka.
Och berättar att han är hemma igen och att han fortfarande är psykotisk och jättedålig.
Robin har skrivits ut efter bara 12 timmar. En läkare gör bedömningen att psykosen är över. Robin får gå hem. Det blir lördag. 2 dygn har gått sedan Robin skrevs ut från psykiatrin. Ett fönster står öppet på 3:e våningen där Robin och Anders bor. Det ligger en telefon på marken nedanför. Robin tappade den när han hoppade flera meter ner. Utan skor och jacka har han flytt från personer som han tror försöker ta sig in i lägenheten. Och som han tror följer efter honom. När han flyr in i matbutiken, in i kassakön.
Helt plötsligt var killen inte kvar i kön. Det gick så snabbt. Men då stod han på bandet där.
Robin ser sig stressat runt. Där han står uppe på kassabandet. Framför Åke Englund.
Kändes förvirrad, röd. Så tittade han omkring sig, men det var som att han såg inte folk. Är ni ute efter mig? Typ sådana saker sa han så här. Vad vill ni? Är ni ute efter mig? Och där förstod jag liksom att okej, det handlar nog mer om att få honom att slappna av. Pratade lite grann med honom. Samtidigt så tryckte jag på ett larm.
Åkes kollegor har fått bort alla kunder från kassan.
Så just då så var det egentligen bara han och jag där.
Det är inte första gången som Robin fått en psykos. Under sommaren, ett drygt halvår innan han står barfota uppe på kassabandet inne i mataffären, börjar de vanföreställningarna. Robin har då gett upp restaurangutbildningen som han gick på gymnasiet. Det är för svårt för honom att koncentrera sig. Han har tidigare försökt må bättre genom att röka cannabis. Under den här sommaren har han också börjat använda amfetamin som självmedicinering. Vanföreställningarna kommer allt oftare.
Och sen gick det väldigt fort ut för.
Jenny och Anders söker hjälp för Robin hos psykiatrin. Men enligt Jenny hjälper inte de korta perioder som Robin vårdas där. Många gånger släpps han hem igen i samma tillstånd som när han lades in, säger hon.
Det blir liksom en vana. Man blir förvånad fast ändå inte många gånger. Man var så trött, man liksom bara körde. Man fick liksom släcka bränder, kändes det som. Det var inte så mycket vård, utan det var mer akuta tillfällen.
Robin går på besök till psykiatrins beroendemottagning på grund av sin narkotikaanvändning, men upplever inte att det hjälper. Under hösten får hans pappa Anders, en läkare från psykiatrin på sjukhuset, att komma på ett hembesök när Robin har vanföreställningar, berättar Jenny. Både Anders och Jenny är lättade och tänker att Robin nu kommer att bli inlagd en period igen. Jenny är på jobbet när Anders ringer efter hembesöket.
De hade liksom fått ut honom från rummet och samtalat, och att de bedömde att han inte var tillräckligt dålig för att få följa med. Varför lyssnar de inte? Vi sitter ju liksom inte och ljuger om hans mående, utan för oss är det allvar att vi klarar inte av att vårda honom själva på ett säkert sätt.
Verkligheten och inbildningar smälter ihop för Robin.
Hans pappa var fruktansvärt trött vid det här tillfället och liksom haft många vakande nätter.
Flera nätter åker också Jenny för att lugna Robin och avlasta Anders.
Det var ju mycket liksom att man kunde åka hem till honom på nätterna, eller att han var ledsen, eller att han mådde dåligt, eller han kunde inte sova, och så man har bara kunnat försöka prata och alltså hålla om honom, ligga bredvid. Det var ett hjul som snurrade väldigt fort.
Han tittar omkring sig väldigt så här. Ja. Så det känns som att han inte ser mig på något konstigt sätt. Han är stressad, han är förvirrad. Han flyttar sig väldigt snabbt.
I mataffären har Åke tryckt på larmknappen. När Robin nu står uppe på kassabandet har han haft psykoser i nästan en hel vecka.
Så från bandet så flyttar han sig till en bänk som vi har emellan kassorna. Och så står han på den här bänken. Och så tittar han sig omkring och är sådär stressad och förvirrad, som jag skulle säga istället. Och jag bara försökte... Ja, typ så här, det är lugnt och ingen här och det är ingen som vill det någonting.
Ordningsvakter kommer. Åke ringer också och larmar polisen som snart kommer till affären.
De pratar ner honom liksom så här. Jag fixade kön, såg till att öppna upp kassorna så fort killen var borta, och så fortsatte vi med det här vanliga jobbet som vi ändå har.
Robin tas med ut ur butiken och till polisstationen. Eftersom han är narkotikapåverkad omhändertas han enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Han sätts i arresten. Klockan är strax efter 4 på lördags eftermiddagen. Den här helgen är Jenny och de andra 3 barnen bortresta. Men hon och Anders har ständig kontakt.
Mycket samtal emellan oss. I panik.
Mindre än 4 timmar efter att Robin sätts i arresten beslutar polisen att han ska släppas. Robins pappa Anders har kommit till polisstationen. Och i receptionen pratar en polisman med Robin och Anders om Robins missbruk. Eftersom Robin har ont i fötterna efter att han hoppade ut ur sitt lägenhetsfönster bestämmer sig polisen för att köra upp Robin och hans pappa till akutmottagningen på sjukhuset för att Robin ska få sina fötter undersökta. Innan de lämnar polishuset försöker en polisman motivera Robin att på egen hand vända sig till psykiatrin på sjukhuset när de är klara på akuten. Robin säger först att han inte vill det, men ska till slut ha lovat att gå till psykiatrin efter röntgenbesöket. En polisman beskriver att Robin under bilfärden till akuten är lugnare än han var i matbutiken några timmar tidigare, men att han fortfarande var som en hök och tittade runt omkring sig hela tiden.
Vi hade ju kontakt där på natten också när de sitter och väntar på, inne på röntgen. Och du vet, det kan ju ta många timmar där också. Men när jag ringer dem senare sen på natten så får jag inget svar. Och då tror jag ju att de är på akutpsyk liksom, och att det är lugnt eller att de sover och liksom äntligen fått somna. Det har varit många timmar med kaos.
Jenny och Anders har sökt hjälp för sin son under flera år. De har haft kontakt med skolpsykolog, socialtjänsten och psykiatrin. Men upplever att det bara blir korta insatser som inte hjälper. Det är i högstadiet som Robin börjar använda cannabis. Han har ångest och svårt att koncentrera sig. Jenny och Anders söker stöd från kommunen och familjen får samtalshjälp under en period. Men Robin fortsätter med cannabis. Under den här perioden skiljer sig också Jenny och Anders. Robins tre yngre syskon bor med Jenny och Robin bor med Anders.
De tränade mycket i gym. Tennis tror jag de var att träna emellanåt. Spela golf.
Anders och Robin jobbar också ihop en del på en restaurang när Robin går restaurangutbildningen på gymnasiet.
Lite extra efter skolor och på lov och jobba ihop och levde ihop och alltid liksom med varandra. Väldigt tajta. Väldigt lika de två.
Det misstänks att Robin har ADHD och han sätts i kö för en neuropsykiatrisk utredning. Men det tar tid och Robin hinner fylla 18 och flyttas över till vuxenpsykiatrin.
Och då frågade jag ju naturligtvis hur går vi vidare och vad händer härnäst och vad är nästa steg, när är nästa tid? Men då får jag bara till svar att det är lång väntetid. Att de kan inte ens mellan tumme och pekfinger berätta hur lång tid detta skulle ta. Och med tiden som går så blir han ju kraftigt mycket försämrad också. Så att vi ligger väl på ganska mycket på neuropsyk, att det ska hända något och att han behöver någon att prata med och att man kanske liksom, han behöver träffa en läkare liksom innan utredningen görs för att han mår så pass dåligt.
Sommaren kommer. Sommaren när vanföreställningarna börjar. Robin fortsätter med cannabis och har också börjat med amfetamin. Vissa kvällar när han jobbar själv på restaurangen efter stängning vågar Robin inte gå hem när han är klar. Han tror att någon väntar på honom utanför. Att någon vill skada honom.
Han känner sig förföljd. Han tycker att vissa bilar liksom saktar in när de ser honom.
Jenny och Anders fortsätter att söka hjälp hos psykiatrin. När vintern kommer får Robin via socialtjänsten kontakt med en ungdomsbehandlare. Och det börjar planeras för att han ska få komma in på ett behandlingshem. Tiden går. Det blir februari. Polisen släpper av Robin och Anders vid entrén till akuten på sjukhuset en lördagkväll. Robin ska få sina fötter röntgade efter hoppet ut från lägenheten och flykten in i mataffären. En polisman har försökt övertala Robin att gå till den psykiatriska akutmottagningen efter röntgen.
Jag vaknar ganska tidigt på söndag morgon och ringer till hans pappa. Ja, för att vi hade pratat att vi skulle träffas på söndagen och liksom kolla var vi, liksom, var vi står och vad vi kan göra. Eller liksom hur vi kan lösa det här som var. Men då får jag inget svar. Och jag skickar ett sms så att de ska ringa upp när de har vaknat och är i ordning.
Robin och hans pappa Anders tog sig aldrig till psykiatriakuten. När röntgensvaret kommer att det inte finns några frakturer på Robins fötter tar de någon gång under natten mot söndagen bussen hem igen. Anders somnar i vardagsrummet. Robin fortsätter då att ta amfetamin och vara i psykos. Han hör och ser saker som inte finns. Plötsligt tror Robin att det finns en inkräktare i lägenheten som har dödat hans pappa och som nu hotar att döda också honom och hans syskon. Robin tror att inkräktaren har en pistol. Robin tar en kniv och hugger flera gånger. Klockan är runt 6:30 på söndag morgonen när flera av grannarna i trapphuset vaknar av att Robin ringer och knackar på deras dörrar. Grannarna beskriver hur de tittar ut genom titthålet och ser en blodig och förvirrad man. De larmar polisen, men Robin hinner springa därifrån. Han springer barfota genom stan mot polishuset. Där gömmer han sig först i polisens garage. Han upptäcks sen vid entrén av en polis som är på väg att gå på sitt skift. Robin har gråa mjukisbyxor och en svart t-shirt på sig. Han har blod över hela kroppen och en kniv i handen. Polismannen får Robin att slänga ifrån sig kniven och han grips. Robin leds in i arresten. Samma plats som han var i ett halvt dygn tidigare. Psykotisk även nu. I arresten tas nu bilder på Robin. Han gråter på bilderna och tårarna har gjort streck i blodet på hans kinder. I det första förhöret polisen håller med Robin på söndag morgonen frågar polisen hur Robin ställer sig till misstanken om mord. Robin svarar, citat, självförsvar. Han hade en pistol och han skulle döda mig och mina syskon. Jag var tvungen att döda honom. Slut citat. Men det fanns ingen inkräktare och ingen pistol. På förmiddagen knackar det på Jennys dörr. Det är två poliser.
Jag vet med en gång när jag ser dem vid dörren så vet jag ju liksom, jag är så säker på att min son inte finns längre. Jag är så fruktansvärt säker på det.
Jenny har svårt att förstå vad poliserna berättar.
Liksom att min son skulle sitta anhållen för det gick inte att ta in.
Först dagen efter börjar Robin förstå att det är sin egen pappa han har dödat. När han förhörs igen på tisdagen gråter Robin högt och säger, hur kunde jag göra så här? Hur kunde jag göra så mot min egna far? Jag älskade honom. Även Åke Englund i mataffären nås av nyheten att mannen som hämtades av polisen på lördags eftermiddagen nu misstänks för att ha dödat sin egen pappa morgonen efter.
På något sätt så tror man ju att det ska ordna sig, speciellt när polisen kommer dit. Liksom. Och om det här hände ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt. Liksom.
3 dagar före mordet på Anders, när Robin varit psykotisk och vaken i 3 dygn i sträck, kördes han med ambulans till psykiatrin där han blev tvångsinlagd för psykos, men skrevs ut efter bara 12 timmar. Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Magnus Skog, har i en intervju med P4 Sjuhärad, som också granskat Robins fall, sagt att det kan vara tillräckligt att vårda en patient i psykos under så kort tid. Men handlingar som Kaliber tagit del av visar att Robin fortfarande vid läkarbedömningen efter 12 timmar när han skrivs ut hör en röst i huvudet och tittar oroligt på väggarna. Ändå gör läkaren bedömningen att Robin inte behöver tvångsvårdas mer och Robin får gå hem. Vi söker Magnus Skog för en intervju, men vi får bara skriftliga svar på våra frågor. Och svaren är generella med hänvisning till patientsekretess. Magnus Skog skriver att det är läkarens samlade bedömning som avgör om tvångsvård ska avskrivas eller inte. Men att, citat, röster i sig behöver inte tolkas som psykotiska symptom, utan det avgörande är individens förmåga att förhålla sig till röster, upplevelser och tankar, slutcitat. Vi låter Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet, ta del av anteckningarna som läkaren skrev om Robin när han skrevs ut, som visar att Robin fortfarande hörde en röst i huvudet och tittade oroligt omkring sig.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom, alltså att man hör saker andra inte hör eller kanske ser saker som andra inte kan se. Det verkar vara av lite annan grad kanske än vad som varit tidigare, och det är väl också förväntat. Efter 12 timmar borde jag ha lugnat ner till åtminstone, men det tyder ändå på att psykotiska symptom finns kvar.
Joar Guterstam tycker att det är anmärkningsvärt att Robins tvångsvård avslutas efter bara 12 timmar, trots fortsatta psykotiska symptom.
Det finns ju alltid en risk att man blir liksom efterklok när man läser om fall så där. Men generellt låter det som att det har gått väldigt fort här. Och mer vanligare handläggning skulle ju vara att ha kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt. Det kan man nog säga utan att bara åberopa efterklokhet i det här fallet.
Trots att Robin visade på psykotiska symptom när han skrevs ut, 3 dagar innan han i psykos dödade sin pappa, så har sjukhuset varken gjort någon egen utredning eller någon Lex Maria-anmälan. Verksamhetschef Magnus Skog skriver att skälet till att det inte gjorts är att man inte har identifierat några felhändelser i vården. Vi frågar Magnus Skog igen via mejl hur de kunnat komma fram till att det inte begicks några felhändelser om de inte har utrett händelsen. Han skriver att det vid allvarliga händelser, citat, alltid förs en dialog både med berörda medarbetare och i patientsäkerhetsteam, slutcitat. Tydligare svar än så får vi inte. Efter att Robins tvångsvård avslutas under torsdags eftermiddagen fortsätter han att ta droger och vara i psykoser innan han hämtas av polis i mataffären 2 dagar senare.
Jag heter Peter Sörstedt, jag är polisområdeschef i Älvsborg.
Trots att Robin är psykotisk vid tillfället körs han alltså inte till psykiatrin eftersom han tagit narkotika. Istället sätts han i arresten.
Vi måste ju ha ett lagstöd för alla de former av frihetsberövande vi gör. Och en tvångsvård är också ett form av ett frihetsberövande. I det här fallet så var han ju först omhändertagen utifrån hans berusningsgrad. Och efter att han hade varit hos ett antal timmar så var han fullt redbar att prata med och ha en dialog med.
När ni omhändertar personen, då är personen psykotisk, han är beväpnad, han upplever sig förföljd. Är det rätt beslut då att sätta honom i arresten? Borde han inte i det läget haft lagstöd för att faktiskt föra den här personen till psykiatrin?
Nu får jag ju gå på de handlingarna som finns, och där har man gjort bedömningen att hans tillstånd beror på hans berusningsgrad.
Under kvällen kontaktar polisen socialtjänstens jour och informerar om vad som hänt och att Robin har lovat att ta sig till den psykiatriska akutmottagningen efter att ha röntgat fötterna. I polisens egna rapporter beskrivs Robin som en hök och att han tittade runt sig hela tiden när de släppt honom ur arresten och är på väg till sjukhuset för röntgen.
Har ni någon kontakt med psykiatrin? Görs det någon konsultation på något sätt med psykiatrin?
I det här fallet så vet jag inte det.
Men när du tittar tillbaka på den här händelsen och analyserar vad som hände då, är din slutsats ändå att ni agerade korrekt och gjorde rätt bedömningar och fattade rätt beslut?
Nej, men jag tittar tillbaka på de handlingarna som finns, så ser jag inte att vi har gjort några fel i de bedömningarna. Sen är det otroligt svåra bedömningar att göra, men de är precis där och då. Det är klart att med facit i hand så hade man väl önskat att den här personen hade fått ytterligare hjälp. Att vi hade kunnat hjälpa den personen ytterligare till sjukvården. Men samtidigt hade det varit tvunget. Från hur situationen var hade det skett på frivillig väg. Men vi hade kunnat motivera personen ytterligare.
Det tog ett par veckor innan man förstod riktigt vad som hade hänt. Man levde i någon till och från i chocktillstånd och en mardröm.
Anders blev 48 år.
Vi hade inte ens tänkt tanken på begravning. Att man måste stå i det också.
Tillsammans hjälps familjen och anhöriga åt. De väljer musik som Anders tyckte om. Robin sitter häktad, men hans mamma Jenny lyckas få tillstånd att Robin ska få vara med på begravningen. Strax innan ceremonin träffas Jenny och Robin en kort stund inne i kyrkan. Två poliser och två kriminalvårdare är också med.
Jag tror bara jag grät. Att vi skulle få träffas av mer och försöka få honom lite lugnare. Sen hade jag inte tillfälle eller fick ju inte lov att liksom vara nära honom under ceremonin då.
Tre dygn var avgörande. Robin, han var omhändertagen både inom slutenpsykiatrin och hos polisen, samtidigt som han hade psykoser. Läkaren ansåg inte att Robin längre var psykotisk. Polisen ansåg inte att de hade lagutrymme att köra Robin till psykiatrin.
Det här att vi har inte kunnat göra på ett annorlunda sätt. Den är hård. Att vi har inte kunnat göra något annorlunda. Den känns. De har inte kunnat göra på ett annat sätt.
Trots att Robin ansågs ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid mordet, anses han inte göra det vid rättegången. Han döms därför inte till rättspsykiatrisk vård, utan till fängelse. Där fortsätter problemen för Robin.
Jag vet inte om någon har klarat det.
Han blir en av allt fler fångar som är svåra att hantera i fängelserna.
Det blir mer och mer psykisk ohälsa av allvarligare slag.
I nästa del.
Adrenalinet pumpar och han hade hört röster.
Han kommer ju inte vara bättre ut när den dagen han lämnar kriminalvården.
Du har lyssnat på Kaliber med mig, Joel Wendle. Jenny, Robin och Anders heter egentligen något annat. Producent Johan Sundström. Slutmix Göran Wieland.
Och del två i den här granskningen finns redan för lyssning i appen Sveriges Radio Play. Sök på Kaliber. Här i P1 hör vi den på måndag 7 april. Nu en glimt från poddfest i lördags, ett evenemang från Sveriges Radio som kunde följas både på webben och i appen Sveriges Radio Play. Vi ska höra en bit ur P3 Klassikerns framträdande på en av scenerna. Vi hör Emily Rosenqvist och hennes gäst.
To be!
To be? Or not to be?
That is the question.
To be or not to be? That is the question.
That is the question.
Frågan vi ska prata om. Kanske en av världens mest kända teaterrepliker ur världens mest kända och kanske spelade pjäs, Hamlet. Elis Monteverde-Biro, välkommen hit till P3 Klassiken.
Tack. Tack så mycket.
Du är poet, dramatiker och lite av en Hamlet själv, eller?
Jo, men jag absolut. Jag är en kränkt, patetisk prins.
Bra, då har vi klargjort det. Du har också skrivit en ny tolkning av Hamlet tillsammans med Ali Alonso för Sveriges Radiodramas satsning Scenen, som gör, det består av omtolkningar på Shakespeare-pjäser. Och den här då har ju återkommit om och om igen genom alla tider. Vad är liksom grejen? Varför ständigt denna Hamlet?
Jag tror att fascinationen för den här karaktären, den här pjäsen, dels är det en väldigt välskriven pjäs som har en nerv som är liksom oöverträffbar inom dramatiken på något vis. Det här är en karaktär som som har hjärtat på utsidan, som är väldigt neurotisk, som är väldigt briljant, som är väldigt obehaglig, som är väldigt många saker samtidigt.
Poeten Elis Monteverde Burå intervjuad av Emily Rosenqvist. Hela det här samtalet och live-framträdanden från många fler finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play. 14 av Sveriges Radios poddar samlades under ett och samma tak. Och du kan lyssna tillbaka på allt genom en enkel sökning. Skriv poddfest i sökrutan. Nu radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programledare Olle Wiberg.
I slutet på mars 2025 hände något mycket ovanligt i Gaza.
This week has seen unprecedented protests in Gaza against Hamas.
I det repressiva samhället har Hamas ett järngrepp om befolkningen. Och minsta missnöjes yttring slås vanligtvis ner omedelbart.
The gatherings are extraordinary because of the 18-year silencing of all free speech in the Gaza Strip.
Men nu hörs kraftfulla slagord på gatorna på flera håll. Folkmassor som väller fram och skanderar att Hamas ska ut från Gaza, Hamas är terrorister.
It was remarkable that Hamas had not retaliated against the protesters.
Men snart blir det också känt att flera av dem som demonstrerat försvunnit.
Well, the retaliation has begun.
Och ett par dagar senare hittas en 22-årig man död.
His body was left in front of his family's home over the weekend.
Hans kropp är svårt sargad.
He was one of the leaders of the anti-Hamas protest movement in Gaza, which has gained momentum over the last week with masses.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna och livet i Gaza. Under Hamas. Med Johan Mattias Sommarström och professor Mikael Schultz. Jag heter Olle Wiberg. Efter 18 års brutalt styre i Gaza så drar protester igång som saknar motstycke. Vad är det för slagord vi hör här, Johan Mattias?
Ja, just den här demonstrationen så menar demonstranterna och deras slagord handlar om att Hamas sålt ut Gaza för pengar eller dollar som de uttrycker sig här.
Man anser alltså att Hamas har berikat sig på bekostnad av befolkningen i Gaza som lider svårt. Och detta visar man i de här mycket ovanliga protesterna faktiskt. Men det som är ännu mer anmärkningsvärt är kanske att de inte slås ner omedelbart de här protesterna, och varför det är så ska vi återkomma till strax. För Johan Mattias, vi vet som sagt också att det hänt saker efter protesterna. En 22-årig mans öde har blivit det mest omtalade.
Ja, det är flera stycken människor som har försvunnit spårlöst efter att de har deltagit i demonstrationerna, och speciellt de som varit, ska vi kalla det för, anförare av demonstrationen. Och den här 22-åringen räknades som en ledare vid en av de här lokala protesterna. Han försvann, han var borta i flera dygn tills hans mycket svårt sargade kropp då dök upp utanför familjens hem i Gazaremsan. Han hade torterats mer eller mindre till döds.
Men som du sa, det är också andra fall. Det finns flera som fortfarande är saknade alltså.
Ja, två stycken personer av de som saknades från början har nu också kommit till rätta. Och båda de har vi intervjuat förut i Ekot. De är liksom aktivister som har vigt sina liv åt att protestera mot Hamas. De har kommit till rätta nu, också misshandlade, men de har fått skriva under papper där de lovar heligt och dyrt att de aldrig ska kritisera Hamas igen.
Mm-hmm. Ja, det är ju lätt att tänka att de här fallen skapar på något vis än mer vrede i Gaza förstås, att det skulle kunna ge understöd till ännu starkare protester.
Jo, men jag tänker att som vanlig civil Gazabo så krävs man ju, eller liksom trycks man ju nu mellan pest och kolera, för att använda ett gammalt begrepp. Dels Israels bomber som faller i en makalös skala nu sedan vapenvilan bröt samman, och så då Hamas i princip järnhand som vi ofta beskriver det som.
Vi ska prata mer om de här protesterna och hur det är att leva i Gaza under Hamas. Vi spelar in det här på måndagen den 31 mars. Johan Mattias, du är med oss på avstånd, precis som du, Mikael Schultz, professor i freds- och utvecklingsforskning. Du finns i Göteborg. Vad fastnar du för när du ser de här protesterna?
Ja, alltså framförallt så tänker man ju på människorna som börjar
ja, de tappar helt enkelt tålamodet och är frustrerade sedan länge, men nu börjar det också sippa ut så att man faktiskt går ut på gatorna och protesterar. Och i de här protesterna så förekommer också kritik mot Hamas. Och sen finns det ju bedömare som menar då att det är svårt att säga om det är liksom organiserat som en ren anti-Hamas-protest eller om det var mot kriget i allmänhet där då folk spontant reagerar mot Hamas, för att det finns ju mycket frustration mot att man råkat ut för så mycket lidande och fortsatt råkat ut för de hemska bombningarna som Johan Mattias nämnde från Israels sida.
Mm. Ja, hur tolkar du det? För jag menar, det har ju funnits ett missnöje förstås med Hamas länge i Gaza, men att det här händer just nu, det är ju otroligt ovanligt.
Ja, alltså Hamas har ju suttit vid makten både Västbanken och Gaza sedan 2006, och sen förlorar man kontrollen på Västbanken sedan 2007. Och det har alltid funnits en stor, om inte majoritet, i alla fall minoritet som så att säga oppositionen gentemot Hamas. Och ju mer lidandet har ökat via den blockad som Israel har utsatt Gaza för sedan 2007 och de flertal väpnade konfrontationer som man har haft 2008, 2009, 2012, 2014 och nu senast den 7 oktober 2023, så har ju trycket på människorna i Gaza ökat och förstås också frustrationen. Och vi kan se själva i våra undersökningar och opinionsmätningar som vi gjorde efter de här tidigare krigen att även om man då står bakom Hamas under själva väpnade konflikttiden, så efteråt så har man då börjat bli kritisk, för att även om man ser att Israel som är den största boven i dramat, så menar man ju just det vi hör nu också, att Hamas står ansvarig för återuppbyggnad, vilket man då inte lyckas göra. Och på senare tid då kommer också anklagelser om att Hamas har skott sig själva.
Mm. Ja, man säger i de här demonstrationstågen, Hamas ut, Hamas terrorister skanderar man. Joma, i vilka områden i Gaza är det som det här utspelat sig? Är det liksom överallt eller hur? Vad säger du om det?
Nej, inte överallt. Inte i Rafah till exempel. Där har det varit oerhört hårt attackerande från israelisk militär sedan vapenvilan bröt för inte så länge sedan. Men vi har sett dem här i Beit Lahia som ligger i den norra delen av Gazaremsan, nära gränsen till Israel. Vi har sett det i Gaza City, inte minst i Khan Yunis som är en hyggligt förstörd stad. När invånarna kom tillbaka dit efter att israelisk militär tillät dem det, så var det många som sa att de inte kände igen sina egna kvarter längre. Men folk som har återvänt dit protesterar nu mot Hamas och också mot kriget generellt och mot Israel.
Alltså, går det att dra några slutsatser att det är just de här områdena som har varit mest drabbade rent förstörelsemässigt så att säga?
Ja, men det är det ju. Alltså, jag glömde nämna Jabalia till exempel, som är ett av de absolut mest förstörda områden, ligger i norra Gaza. Shujaya, som alltid attackerats hårt under alla krig, där har också demonstrerats. Så att det är ju många av de mest förstörda områdena, men samtidigt blir det lite konstigt att tala om de flest förstörda områdena när så mycket är förstört i Gaza. Mm. Jag menar, de flesta områden är ju de mest förstörda områdena, mer eller mindre.
Just det. Men du, det här med att protesterna ens kan äga rum. Hamas som haft och har ett järngrepp om Gaza. Repressionen har alltid varit stark och omedelbar. Vad beror det på att det kan ske just nu, att de inte slås ner direkt?
Ja, men det kan nog finnas flera orsaker där. Dels för att en del av de här demonstrationerna också riktat sig mot Israel, och då har Hamas försökt att få det till att det har varit demonstrationer som enbart riktat sig mot Israel, inte mot Hamas. Trots att jag har varit i kontakt då med aktivister som menar att de i själva verket utgick från att det var demonstrationer mot Hamas från första början. Så det kan ha varit en anledning. En annan anledning är att Hamas milismen inte alls på samma sätt, inte de beväpnade i alla fall, patrullerar gatorna nu sedan vapenvilan bröt samman, som de gjorde under vapenvilan. Det är för farligt för dem att visa sig ute i det fria och att liksom säkerställa lagordning, eller vad vi ska kalla det för, på gator och torg. Det kan de inte göra med risk för vad de kan råka ut för från israeliska bomber och så vidare.
Johan Mattias, du ska ju berätta mer om livet i Gaza under Hamas, berättelser som du stött på under dina år. Men innan det tänker jag att det kan vara bra att ta koll på hur Gaza egentligen har styrts. I allmänt medvetande så är ju Hamas känt och klassat som en terrororganisation av EU och USA och sådär. Men när det gäller själva livet i Gaza så framstår ju Hamas kanske framförallt som en statsapparat mer.
Jo, men det är det ju också. Alltså samtidigt som de är terrorstämplade, samtidigt som de har sina liksom militanta brigader, så är det ju också det statsbärande partiet. Det är ju de som har kontroll över sjukvården, mycket av skolorna, det som inte har varit då FN-drivet. De har kontroll på gator och torg, och inte minst har de ju haft, eller och har, våldsmonopolet i Gaza. Så att det blir ju samtidigt som de är den här terrororganisationen också det statsbärande partiet på något sätt.
Ja, man har militära och civila grenar, och så är man förstås också en idéströmning som vi talat om mycket tidigare, där mycket går ut på att inte erkänna staten Israel, utan Israel ska utplånas. Men vad säger du, Mikael, om Hamas avtryck i Gaza och sättet man leder Gaza?
Ja, alltså man måste dra en skiljelinje mellan tiden före 2006 när det demokratiska valet hölls i både Västbanken och Gazaremsan, och tiden efteråt. Alltså precis som jag sagt, så har man ju varit någon form av prestatsorganisation sedan 2006. Men före detta så byggde man upp mycket av sitt folkliga stöd på gräsrotsnivå genom de sociala aktiviteter man byggde upp både på Västbanken och Gaza. Hjälpte de absolut fattigaste med hälsovård, sjukvård, utbildning med mera. Och det var en delvis förklarande orsak till att man då vann valet 2006. Men sen dess så har vi också sett en splittring, så att vi har ju också en prestatsorganisation på Västbanken där Fattas det ju i stort sett. Och därmed så har ju båda regimer blivit allt mer auktoritära i sitt styre i respektive område. Och så har det också varit i Gazaremsan, att Hamas har blivit allt mindre demokratiska, och ju fler konfrontationer, väpnade konfrontationer man haft med Israel, desto mindre benägna då att tillåta kritik, och särskilt under pågående väpnade konflikter man då varit orolig att det bidrar till att splitta, och man riskerar då att bli anklagad för att vara kollaboratör och bidra till splittring mellan palestinier.
Ja, att vara anklagad för att vara kollaboratör till Israels fördel är väl förknippat med extremt stora risker i Gaza?
Ja, det är det som verkar ha hänt här då, att man riskerar döden.
Mm. Som du sa, det har alltså blivit värre, den här repressionen, under årens lopp. Men jag tänker det finns väl många andra grupper i Gaza också med ett visst inflytande, även om det är Hamas som håller i de här väsentliga tyglarna. När det gäller potentiella rivaler då, finns det några seriösa utmanare till Hamas?
Ja, alltså det är ju Fattah som är den stora oppositionen och som har styret på Västbanken, men den finns ju också i Gaza. Men de har ju inte den, de olika säkerhetsstyrkor som backar upp styret på Västbanken, den finns ju inte i Gazaremsan. Det är Hamas som styr och ställer och har, precis som Johan Mattias säger, alltså monopolet över våldsutövarna på det sättet. Sen finns det ju andra mindre grupperingar, men de har mycket litet inflytande. Islamiska Jihad till exempel, men de står ju Hamas väldigt nära. Och historiskt, efter 2006, så har det ju ibland kommit upp mindre individer eller smågrupper som står för ännu mer radikala idéer som Al-Qaida och ISIS har haft. De har Hamas också slagit ner, antingen genom att man dödat dess ledare eller satt dem i omskolningsutbildning egentligen, om man skulle kalla det så.
Jag vill bara på marginalen här nu när Mikael berättar om att man slår ner IS och Al-Qaida. Jag kommer ihåg, jag var faktiskt i Gaza då när IS var som störst. Och jag kommer ihåg, utanför en bensinstation såg vi då hur någon hade målat IS-symbolen på en mur. Och det här var gjort då samma dag som vi var där uppenbarligen. Redan dagen efter så hade de varit och tagit bort det här, och sen syntes det aldrig till något mer. Och IS etablerade ju sig aldrig i Gaza, som sagt.
Mm-hmm. Så Hamas har makten över en mycket stor befolkning som trängs på en liten yta. Cecilia brukar beskriva det där som en tredjedel av Öland i våra avsnitt. Jag vet inte om du har någon referens som bottnar i trakterna runt Borlänge, Joma?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte mätt, men jag tycker en tredjedel av Öland är så begripligt också, eftersom att Öland är så tydligt utmärkt på den svenska kartan med sitt läge precis utanför kusten där.
Den här lilla ytan då, stor fråga såklart, Johan Mattias, men om du tar några berättelser som du har som du tycker ger en rätt bred bild av livet i Gaza. Hur är livet i Gaza under Hamas?
Om vi ska ge en bred bild så finns det ju eller har funnits i alla fall, väldigt många människor som sätter sin trygghet och sin tilltro till Hamas. Just lite av det som Mikael har varit inne på, för att de har haft sina sociala verksamheter, månat om de fattigaste, se till att de fått sjukvård och så vidare. Och de som har arbetat inom Hamas olika organisationer har ju fått sitt levebröd därifrån. Men samtidigt har också träffat väldigt många människor som har mer eller mindre fått sina liv förstörda på grund av Hamas. Jag kommer ihåg en gång jag träffade en ung man och en ung kvinna. De var väl i 20-22 års åldern sådär. Båda två hade fängslats och slagits rätt brutalt i fängsligt förvar för att de hade suttit och fikat med varandra utan att vara gifta eller utan att vara släkt. De var bara vänner, och det tyckte då inte Hamas moral om. Det var syndigt. Jag har träffat också mängder med oppositionella som har misshandlats och torterats på de mest brutala sätt. Och mammor som har fått sina söner dödade av Hamas, och många människor som också drivits ut från Gazaremsan för att de är just PLO-anhängare, alltså oppositionella till Hamas. Så att det finns ett väldigt brett spektrum där.
Vad vill du lyfta fram här, Mikael, när vi pratar om livet i Gaza?
Nej, men alltså, det har blivit allt värre med åren, och vi här på västkusten jämför gärna med Orust som den geografiska ytan där då 2,1 miljoner palestiner skulle i jämförelse trängas och aldrig kunna ta sig ut därifrån. Och det är en hel generation av människor som är födda, som är nu 18, 19, 20 år äldre, som bara har upplevt väpnade konflikter i det här området och fått allt värre levnadsförhållanden. Arbetslösheten är ju uppemot 40-50-60% och vissa om en ännu högre. Givet då samtidigt som man har det här så att säga politiska förtrycket, om man är allt för kritisk mot styrningen i Gaza. Så att det är väldigt tufft att leva i Gaza, samtidigt som vi vet att även FN har kommit ut med sina rapporter. Så tidigt som 2017 så förutsåg man att det kommer vara omöjligt att leva i Gaza på grund av de svåra förhållanden, och detta utan så att säga den väpnade konflikten med Israel.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna i Gaza mot Hamas och livet i Gaza under Hamas. Och som demonstranterna vi hörde i början sa, Hamas sålde Gaza för dollar. Hamas ekonomiska medel som gör allt det här vi pratat om möjligt är förstås viktigt att greppa, Johan Mattias. Hur har man framförallt lyckats skaffa sig så stora medel från Hamas sida?
Jag är egentligen säker på att Mikael kan svara bättre på det här, men jag ger mitt lilla bidrag till kunskapsstacken så gott jag kan. Och då har Hamas då ett visst antal investeringar utomlands i bland annat Turkiet och vissa afrikanska länder och i Gulfen och så vidare som renderar pengar. Samtidigt så har man fått ekonomiskt stöd i en lite mindre skala kanske från Iran, men framförallt från Qatar, där man då har fått ungefär innan kriget 30 miljoner dollar i månaden, som då har till största del levererats kontant från ombud från Qatar då via Israel ofta och in i Gazaremsan.
Mm, vi kan återkomma till det, för just den biten är lite extra spännande kanske. Men vad säger du, Mikael, om de här ekonomiska tillgångarna som Hamas har tillskansat sig under åren?
Ja, Johan Mattias har redan nämnt de viktigaste källorna, men man ska också komma ihåg att före 2006 så byggde man upp mycket av de här sociala aktiviteterna där, så att säga, Zakat, alltså det var tionde andel av sin inkomst som varje medborgare har. Den skulle då betalas till moskén, och den användes i sin tur då för olika sociala investeringar. Och då kommer ju också att organisera sig på ett sådant sätt man diskuterade på gräsrotsnivå på ett mer demokratiskt sätt hur de här pengarna skulle. Men det är ju en liten andel i förhållande till den större andelen som precis har nämnts som då användes, och därför också frustrationen kom upp där Hamas som militärorganisation har byggt upp sin kapacitet.
Vad säger du om internationellt bistånd och missbruk av det och sådär då?
Ja, att man har fått bidrag från bland annat Qatar och så, det har ju gjorts med Israels goda minne. Det fanns ju en taktisk tanke bakom från israeliska regeringens sida att om man håller Hamas något sånär i schack, där man får något sånär möjlighet att bygga upp efter krigen som har varit de olika bostäderna och så, men inte bygga allt för starka och farliga vapen, så kan det bidra till att splitta Palestina, och därmed kan man i långa loppet och förhindra att det blir en tvåstatslösning.
Så emot Hamas i Gaza har nu protester blossat upp, kanske delvis i alla fall på grund av det ni berättade om innan, att en del ur Hamas gömmer sig i tunnlar nu efter att kriget rasar igen i Gaza. Men när det gäller toppskiktet, Johan Mattias, och alla de som funnits i högsta ledet både i Gaza men också i någon slags exil i Qatar, de gjorde vi ju ett avsnitt om för drygt ett år sedan, minns du det där?
Ja, jag minns. Det handlade om gästen som man kallas, Mohammed Deif. Det handlade om Sinwar, den högsta ledaren. Det handlade om Ismail Haniyeh bland annat, som var de tre då topp efterlysta Hamas-medlemmarna, och ingen av dem finns ju kvar idag. De har dödats i olika dåd utförda av Israel. Deif dödades i en bombattack mot ett flyktingläger i Gaza. Sinwar, vi kommer säkert ihåg hur han dödades när han sköts sittandes i en fåtölj i ett raserat hus mer eller mindre, och Haniyeh dödades i Iran.
Ja, det är väldigt mycket som har hänt under senaste året, men fler har också dödats senaste veckorna, va, av de som sedan dess har liksom klivit fram lokalt och fyllt positionerna i Hamas.
Ja, men här är ju grejen med att det nya Hamas-styret i Gaza är lite grann som det nya Hezbollah-styret i Libanon. Ingen som riktigt har koll på vilken som är vilken. Man får bara veta att den högsta ledaren för den och den grenen har dött. Men vilka de egentligen var är väl mer oklart för en, i alla fall för en sån som mig.
Ja, det är inte så att det kan ha någon påverkan alls på varför folk också vågat gå ut och protestera. För att man ser att fler och fler faktiskt har försvunnit bort ur ledarskiktet i Hamas.
Jag är osäker på det. Jag tror det handlar mer om det vi har varit inne på tidigare, att det inte funnits väpnade Hamas militanta vakter eller polisstyrkor på gatorna eller ja, det tror jag. Jag tror mer det handlar om det.
Du, vi fokuserar ju på motståndet mot Hamas idag, men om man ser det tvärtom, hur många är det som snarare ansluter sig till Hamas i Gaza nu?
Alltså jag tycker det är lite svårt, för att Hamas själv har hävdat att de har fått ungefär lika många nya rekryter som de har fått medlemmar dödade. Och det är klart att det kanske inte är ett styrkebesked, för det här är ju då noviser, eller vad vi ska kalla dem för, amatörer på slagfältet som måste tränas upp. Det är ju inte så att de kan rekrytera ett helt nytt ledarskikt, men det är i alla fall vad de har påstått. Svårt att kontrollera däremot är det.
Kriget cementerar ju i alla fall ett starkt hat gentemot Israel just nu, som man skulle kunna tänka sig leder till att fler vill ansluta sig till någon slags motståndsrörelse. Vad kan du säga om det där just nu, Mikael?
Det vi har sett över hela den perioden sedan 7 oktober 2023 är att Hamas fortsatt har haft ett högt stöd, men det har sjunkit på senare tid i framförallt Gaza, men det är fortfarande ganska högt och stabilt på Västbanken. Så man får skilja på de här två geografiska områden, men självfallet, som vi har pratat om tidigare, så riktas allt mer kritik mot den myndighet som styr när man råkar ut för det som man drabbas av dagligen, alltså det väpnade kriget som vi har i Gaza i dagsläget. Så att stödet minskar sannolikt då, men det är bara en bedömning utifrån trendanalyser man kan göra på de opinionsmätningar som har gjorts. Jag vill också tillföra att de här olika ledarna som har pratat om som försvunnit och oklart om vem som styr och så, det är också en krigstaktik från Hamas att inte gå ut med den informationen i nuläget, att exponera de ledare som finns, men visst har de ersatt sina ledare.
Då måste jag bara få haka på här och säga att det kändes skönt att du sa det där. Då behöver jag inte känna mig lika dum för att jag inte kan alla namn längre.
Nej, jag har inte heller koll på vilka namn som har blivit aktuella de senaste månaderna. Men Johan Mattias, det är förstås så att om man ansluter sig till Hamas i Gaza rent lokalt, så får man förstås också en hel del fördelar.
Jo, men så har det ju alltid varit. Alltså, dels handlar det om ekonomiska fördelar, men framförallt sociala. Och din familj behöver ju inte svälta om du tillhör Hamas. Sen är det ju svårare att veta hur det där funkar nu under det krigstillstånd, det extrema krigstillstånd som råder. Men det finns ju uppgifter om att Hamas har plundrat eller lagt beslag på ganska många hjälptransporter till exempel. Inte alla, långt ifrån alla, men en hel del. Och då använt det i sina egna led. Så att det är klart att det kan finnas en trygghet, hur märkligt det än må låta, att tillhöra Hamas för att överleva vardagen, kontra då att det samtidigt är en enorm fara med tanke på att man riskerar att utsättas för bombningar.
Ja, vad säger du till sist, Joma, om det här och framtiden i Gaza nu och Hamas?
Nej, men det är ju så oerhört ovisst allting. Vi vet inte vad kriget kommer att ta vägen. Som vi har sett nu så tycks det som att israelerna fokuserar mest kring Rafah-området, även om det bombas över hela Gazaremsan. Vi vet inte hur Hamas på allvar kommer ta sig an de här demonstrationerna som ju inte pågått länge och som Mikael var inne på. Det är ju inga enorma numerär som är ute på gatorna trots allt, även om det är unikt får jag väl säga att folk demonstrerar. Så det är så mycket som liksom hänger och svänger runt i luften som vi inte riktigt vet var det kommer att landa.
Det här var radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna i Gaza mot Hamas och livet i Gaza under Hamas. Vi spelade in det här måndagen den 31 mars. Johan Mattias Sommarström, vår korrespondent, och så professorn i freds- och utvecklingsforskning Mikael Schultz. Lena Bejerot, producent, Jakob Gustafsson var tekniker, Olle Wiberg heter jag. Alla våra avsnitt hittar du i fullängdsversion i Sveriges Radio Play.
Nu är klockan 3, vi får nyheter i P1.
Ekonyheter. Två fall av oprovocerade knivattacker där två pojkar, båda 14 år vid gärningstillfällena, misstänks för att ha filmat och livesänt mordförsöken ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Det ena fallet handlar om en attack mot en 80-årig man i Hässelby i nordvästra Stockholm och det andra om en attack mot en medelålders kvinna i Borås.
Bevistalan innebär att domstolen avgör skuldfrågan men inte dömer ut straff eftersom de misstänkta är för unga för det. I båda fallen är rubriceringen mordförsök. Det finns inga uppgifter om att pojkarna haft kontakt med varandra, men i domstolshandlingar som Ekot läst framgår att båda pojkarna varit aktiva i olika nätforum som kopplas till rörelserna No Lives Matter och 764. Förra året varnade amerikanska myndigheter för att de sett hur unga pressades att begå våldsdåd i chattar kopplade till de grupperna. Båda pojkarna är nu omhändertagna av socialtjänsten. I ett av de domstolsbesluten finns uppgifter om att svensk polis bedömer grupperna som de ingått i som samhällsfarliga. Åklagare Alexandra Bittman om pojken som misstänks för dådet i Hässelby.
Vad som har framkommit det är att han har rört sig i miljöer där det finns ett stort intresse för våld. En väldigt negativ inställning till samhället i stort och ett stort intresse för våld.
Sist här, åklagare i fallet i Hässelby, Alexandra Bittner, reporter Henrika Åkerman. I Söderkulla i Malmö har något exploderat vid en port till ett flerfamiljshus, det säger polisen till TT. Ingen person har kommit till skada, men det har blivit skador på byggnaden som nu spärrats av i väntan på nationella bombskyddet och polisens tekniker. Fler nyheter i appen SR Play. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
På tisdag eftermiddagen stod det klart vem som blir årets mottagare av Alma, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
Det här är tisdagens P1-kultur som sänder från tillkännagivandet av 2025 års Astrid Lindgren Memorial Award. Alma-priset är ett internationellt litteraturpris dedikerat för de som gör böcker för unga möjliga, författare, illustratörer och läsfrämjande organisationer. I år var det 265 nominerade från 72 länder. Vi är förstås på plats på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och jag tänker att vi ska börja där i Sorlet med vår reporter Björn Jansson. Hur är stämningen just nu?
Den är förväntansfull och ceremonin har inletts så att det hålls tal här i fronten framför mig. Och där har man också ställt upp bokhyllor med tidigare pristagare och då slås man ju av hur färgstarka och bildrika de här barn- och ungdomsböckerna som, och författarna som har vunnit priser är. Och det är klart att alla väntar på ett kännagivandet här så att nu man kan nästan ta på stämningen. Man håller till på Kulturhuset i Stockholm, alltså med Stockholm City i Vårskrud utanför.
Jag vet att kulturministern Parisa Liljestrand ska tala nu. Ser du några andra kulturkändisar?
Ja, nu ser jag ju mest ryggar här där jag står en bit ifrån. Det är en rätt intim lokal, men det är ju barnboksbranschen som är här, tidigare jurymedlemmar och så. Ja, Parisa Liljestrand som ska hålla ett tal. Hon står med sina papper där framme och är beredd. Ja, nu ska hon till och tala.
Du som brukar vara med också när Nobelpriset tillkännages, är det här lika spännande, Björn?
Nobelpriset smäller väl allra högst,
men ja, det gör det,
är det spännande det här med. Och det som jag har läst mycket tillsammans med mina barn, och det som är speciellt med barnböckerna, det är ju de världar som öppnas när man öppnar en barnbok. Både illustrationerna och texterna ger ju så mycket. Och som jag sa, färgstarkt, bildrikt och öppnar världar.
Vi ska återkomma till dig, Björn, men jag ska också säga välkommen till panelen. För här i studion i Malmö så finns Shora Esmalian som skriver om barnböcker för Sydsvenskan. Och här är också Dagens Nyheters barn- och ungdomsboksskribent Martin Hellström. Och i studion i Stockholm så finns kulturredaktionens litteraturredaktör Lina Kalmteg. Välkomna allihopa! Spännande sändning!
Tack.
Medan vi väntar så här på tillkännagivandet, nu får ni spekulera lite grann. Och när ni har förberett er, vem hoppas ni ska vinna i år? Shora.
Alltså, jag har ju en förkärlek för bilderböcker. Så att, och nu är det några år sedan en bilderbok fick priset. Mm. Så jag är också som periodare som gillar olika sorters bilderbokskonstnärer. Så jag har faktiskt hoppats på den italienska bilderbokskonstnären Beatrice Alemanga.
Okej, bra. Martin?
Ja, jag kan hålla med om att det vore ju kul om hon också fick priset. Men jag har nog mer kanske tänkt som han sa här, att kliva in i värld. Det vore kul om det blir någon vinnare som man känner är mer av värd än idé. Att man kan kliva in. Och där passar ju bilderböckerna bra, så jag kan hålla med om det också. Jag kom tidigt till Malmö här, så jag gick lite på ert berömda bibliotek på Canini. Mm. Och då tänkte jag, det är ju väldigt skojigt också om det faktiskt är någon som finns tillgänglig, så att det blir lite rusning. Så man kan springa dit och låna.
Mm. Priset instiftades 2002 av den dåvarande svenska regeringen till minne av Astrid Lindgren för att värna barns rätt till bra berättelser. Lina, vem hoppas du på?
Alltså, jag tänkte på den där frågan du ställde till Björn om Nobelpriset. Jag brukar ju sitta i en radiostudio på det här viset även när Nobelpriset ska tillkännages. Ja. Och då brukar man väl känna att man egentligen, man tänker sig att man inte har en aning, men de senaste åren har vi inte blivit så lika överraskade där. Man har kanske läst ganska mycket av den där författaren. Jag tycker att den sannolikheten alltid känns lite mindre med Almapriset. Trots att de ju har en öppen nomineringslista. Du sa ju, det var det över 265 nomineringar från 72 länder. Men det har man inte så stor nytta av. Så att det är väldigt svårt att förbereda sig på ett annat sätt. Ja. Men jag säger att jag hoppas på att det inte blir en läsorganisation, hur otroligt begärtansvärt det såklart än är. Det var ju det förra året. Så jag hoppas väl, jag tänkte säga en ungdomsbokförfattare, samtidigt som jag kom på många bra bilderboksförfattare som jag upptäckt av det här priset, John Tan till exempel. Mm. Men jag säger ändå att jag hoppas på en ungdomsboksförfattare, för det har Alma-priset fått mig att upptäcka flera stora namn som jag nu verkligen följer.
Just det, för priset har ju en introducerande karaktär också på ett sätt, i och med att det är ett internationellt pris. Och nu är det väldigt spännande, för här någonstans i krokarna så ska det vara dags för tillkännagivandet. Ska vi gå till Kulturhuset igen? För det är alldeles strax dags. Det är årets Astrid Lindgren Memorial Award.
We have now reached the moment we've all been waiting for. I'd like to welcome Balsam Karam, member of the ALMA jury, on stage to make the announcement.
Thank you, Athena. Always a pleasure sharing a stage with you. I will first read the announcement in Swedish and then in English. Astrid Lindgren Memorial Award 2025 tilldelas den franska författaren Marion Brunet. The Astrid Lindgren Memorial Award 2025 goes to the French author Marion Brunet. Juryns motivering lyder: Marion Brunets böcker utspelas i ett häftigt pulserande nu med klimatkris och social utsatthet som återkommande teman. På en glasklar och skimrande prosa skildras ungdomar i revolt mot ett korrupt samhälle. Tillvarons mörker och våld utforskar Ibrunés dagsaktuella berättelser vars koppling till saga och myt gör dem tidlösa. Och motkrafter finns i vänskaper, solidariteten och naturens skönhet. The jury's motivation reads as follows.
Där hörde vi Balsam Karam i Almapris-juryn. Årets Astrid Lindgren Memorial Award tilldelas alltså den franska författaren Marion Brunet. Kära panel, Shora Esmailian, Martin Hellström och Lina Kalmteg. Första reaktionen, Lina Kalmteg.
Ja, nej men, ett ganska typiskt Almaprisval, hinner jag tänka. Och då menar jag inte att det var väntat eller tråkigt på något vis, utan tvärtom, utan att det kan vara just så här överraskande. Det är lite det som är det typiska. Det kan gå till en läsorganisation i Australien, som jag sa precis, eller en amerikansk ungdomsboksförfattare ena året, en svensk bilderboksförfattare nästa år. Och så kan det också gå till en fransk författare som man kanske inte känner till och som då kanske inte heller finns översatt till svenska. Och det, jag gillar den där spännvidden och överraskningen, så att ett ganska typiskt Almaprisval, men kul på så vis.
Martin Hellström?
Ja, jag fick ju inte rätta. Jag tror inte heller hon översatte i så hög grad, så att det är svårt att hitta något på kanin här. Men det, då kan man ju säga att priset fyller sin andra funktion då. Att författaren blir mer översatt till svenska. Nu vet jag